Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Fyra meter.
Det känns nästan som en högtidstund. Vi är igång igen nu.
Alltså det är helt chockartat.
Ja.
Det låter som att man bara säger det för att säga det, men jag har liksom fallit ner i det här. Eller vad ska man säga, dagen har varit ganska hektisk och nu så just vi ska spela in podd och nu sitter jag bara här plötsligt här mitt bland massa halvt ouppackade resväskor och en hund som ligger och bara toksover på sängen och det är barn överallt i lägenheten fast inte just
nej, det här. Är det barn överallt också? Ja. vilket jävla härke. Vilken stökig situation du befinner dig i. Men det är ju... Jag har ju då två sovande barn här hemma.
Mm. Jag vet.
Det är ju ganska skönt faktiskt.
Så länge det var vara va?
Ja, precis.
Så länge de
så vi har behållit tummarna för att inte Fred vaknar. Det lilla alltså.
Ja, precis. Du flaggade för det innan att du är ensam hemma och Fred kan vakna så att om det här avsnittet plötsligt bara bryts. Så vet du som lyssnar att det var Fred som vaknade.
Så kan du tänka liksom så här, när det bryts så kan du tänka dig då går Fritte upp för trappan och sen kommer han in i Freds rum och sen så tar han upp honom och så sitter han och vaggar honom långsamt i sömns. Och sen så...
Ja. Och låter tankarna vandra iväg åt ett helt annat håll och går in i den här tankspriddheten som män i vår ålder som har barn plötsligt drabbas av den här frånvaron och tankspriddheten. Det som ens barn kommer hålla emot den när de är så här 16-17. Och pappa, du är så tankspridd och frånvarande.
Så här, när jag var liten, du var där men du var ändå inte där.
Ja, det håller min dotter
du var
på
aldrig där. Vem har sagt det här? Det är min terapeut. Va? Har du en terapeut? Ja, det hade du också vetat om du bara var där.
Man har blivit en så jävla tråkig klisché liksom.
Ja, verkligen.
Man trodde att den sista generationen som är på med den här skiten, det var ens föräldrageneration. Och sen är man plötsligt så går man själv runt och trampar runt i någon jävla klischévärld och är tankspridd och kan brusa upp.
Precis. Du, vi kanske ska säga då för transparensens namn att vi spelar in det här över länk också.
Ja, det gör vi. Vi är på varsin.
Ja, du sitter på din kammare med din inspelningsapparatur och jag sitter på min kammare.
Mm. Fast det är inte över länk om man ska vara tekniskt konsekvent eller tekniskt korrekt. Det är ju...
Nej, vi ringer varandra och sen så spelar vi samtidigt in varandra eller in våra respektive röster.
Ja. Kan man säga. Nu har jag tagit bort ljudet från lurarna så för mig är det här bara som ett vanligt telefonsamtal.
Det är fan nice. Ja. Eller så här, jag har faktiskt tagit bort mina lurar nu så jag hör inte vad du säger. Jag bara sitter och chansar nu.
Det är som att spela in, den här intervjun med Katarina Har. Fast hon är inte blind, hon är döv.
Ja, precis. Katarina hör inte vad du säger.
Du känner till Katarina Har?
Visste du? Ja, jag vet vem Katarina Har är. Hon är P1, intervjuar folk i P1. Mm. Men visste du, har du hela tiden vetat att hon är blind?
Ja, det har jag.
Ja.
Faktiskt. Ja. Eller inte hela tiden, men så länge... Ja. Så länge Katarina har varit en känd person som har gjort en intervju i radio har jag vetat att hon... Ja. Men jag tycker man nästan kan höra det på henne att hon är blind. För att... Ja.
Men var du den första kanske som fick reda på att hon var blind?
jag fick ett telefonsamtal i slutet på 90-talet. Det var någon som bara sa Katarina Har är blind och la på. Du bara, först med veta.
Fan, Katarina har och varför ringer du mig?
Ja, exakt.
Och sen så liksom nu när vi sitter och har det här samtalet, så liksom då, nu förstår jag.
Jag har alltid burit med mig den kunskapen. Den har alltid gått vid min sida, kunskapen om. Mm. Ja, men jag tycker när jag lyssnade på henne idag när jag körde bil så hon ställer ju ganska raka, hon intervjuade inte Charlotte Gyllenhammar utan Cecilia Gyllenhammar, det är Charlotte Gyllenhammars syrra.
Ja, just det. Ja.
Och då ställer hon så här stenhårt, stenraka frågor så här, vad är skuld för dig? Och då, det är kärnan då på något sätt i Gyllenhammars liv. Och då tänker jag så att hon är blind, så hon kan inte läsa av ansikten, så hon ser inte när hon är på väg att komma för nära benet så att säga, vilket gör henne till en väldigt bra intervjuare som ställer sig bra på att ställa stenhårda raka frågor liksom.
Just det är en jävligt intressant analys faktiskt. Att hon lite couldn't give a fuck about deras ansiktsuttryck, det är ju jättebra ju. Men kanske att man skulle säga när man träffar folk så här, i en intervjusituation, att man ska låtsas vara blind och att man sitter med så här mörktonade glasögon, men man ser egentligen deras ansiktsuttryck, men man låtsas som att man inte gör det. Fast det kanske inte spelar någon roll, för då blir man ändå lite stressad när de rynkar på ögonbrynen och
ja, alltså och det enda sättet du ska lyckas med det är att du blundar och har svarta solglasögon på dig. För att
jag tror att
det...
eller att jag sticker hål på mina ögon inför intervjun.
Det finns en gammal bondkomiker skämt apropå sticker hål på mina ögon. Mm. Så gammalt bondskämt. Som är en man som går till ögonläkaren och gör en ögonkontroll. Och så säger ögonläkaren, ja på ena ögat hade du 0,9. Det är ju bra, men på andra hade du väldigt dåligt. Det är ju bara 0,01 där syn. Ja, det är inte så konstigt med tanke på att det är emaljöga. Va? Hur kunde du ens se någonting? Jag bara hade ett litet hål i det. klassiskt
alltså, det var ju så här, det var ju kanske en bondkomikers pensionsförsäkring där. Han är ju fantastisk här, nu körde han där med emaljögat. Ja, det gjorde han, den är ju för jävla rolig alltså, fy fan. Körde han den med röntgenplåten och staketet också? Ja, fy fan vad rolig den är. Men inte lika rolig som en emaljögat.
Kör den igen!
Ja. Men du, har jag berättat om kyrkomötet i Nicaea 325 efter Kristus? Jag tror det var då. Det var som du vet, i början av kristendomen så hade de ju som en massa möten där de bestämde då till exempel vilka böcker som skulle ingå i Bibeln och mycket annat sådär kring liturgin och vad som var okej och inte och sådär.
Mm.
Och då var det på det här kyrkomötet i Nicaea, tror jag var 325 efter Kristus, så då bestämde de att alltså först hade det varit okej att avbilda Jesus och Gud och så, men sen bestämde de på det här mötet att det inte skulle vara det, eller om det var tvärtom, men det var i alla fall på ett kyrkomöte så bestämde de sig att avbildningen var förbjudna, och då var det till och med så att enligt uppgift då, så stack de ut ögonen på konstnärer och skulptörer och sådär som hade liksom utfört de här avbildningarna av Jesus och Gud. Men sen på ett annat kyrkomöte några år senare så sa de att det här med avbildningar, det var okej igen. Det måste ha varit ganska så här snopet för de här konstnärerna liksom. Så här, nu är jag blind liksom. Men ja, just det, det blev lite fel där. Du, ja. vi var lite snabba på hanen där, men vi har ett väldigt fint jobb för dig på Samhall Bysans.
Alltid det här roliga när man för över dåtidens beteende till dagens attityd. Nej, det blev ju lite fel där. Det kom vi kan där, säga att den ena handen visste inte vad den andra gjorde, om man säger.
Det föll lite mellan stolarna. Där har vi slarvat lite grann, kan vi säga.
Ja, ja.
Det var lite det blev lite fel. men vad tur att du inte är utförsäkrad då, utan att du faktiskt var lite...
Jesus hängde på korset och skrek till romarna. Hello, don't shoot the messenger. Don't shoot the messenger. De bara, det är inte vi följer bara order.
Ja. Ja. Men nu är jag blind där. Ja, jag vet. Men vet du vad? Nu ska jag säga en grej som kommer få dig på bättre humör. Jesus älskar dig. Så här, no shit Sherlock.
Men tänk att det var en sån kyrkomöte. Men så är det 125.
Ja, 325 tror jag var.
325, ja.
Efter Kristus.
Det var då de började liksom riktigt råfacka upp kristendomen.
Ja, de som knullar, men de knullar med grisen.
Ja, det gjorde de verkligen.
Men sen var det ju strax efter det, jag tror det var 395, men någonstans där, så, eller om det var 495. Men då var ju, då var ju the big break också mellan då katolska och ortodoxa. Ortodoxa bröt ju ur väldigt sent tidigt också där. Så att det, var, det hände ju grejer där alltså.
De började hitta på eget. Det var lite Book of Mormon-storyn kan man säga.
Ja, precis. Ja, precis. Ja. Men du, brännande fråga nu då. Hur har sommaren varit?
Det har varit bra faktiskt. Det är korta svaret. Jag har varit ledig hela sommaren.
Mm.
Vilket är helt, varit helt fantastiskt. Jag kan inte riktigt förhålla mig till det här med att jag ska jobba nu igen. Liksom.
Men har det varit så att du liksom, har du kunnat hantera den här ledigheten? Eller har du bara gått och liksom och så här... Och, ja men så här gått liksom, vad heter det, gått och klöst på väggarna för att du liksom inte har kunnat jobba eller?
Nej, verkligen inte. Alltså jag satt och jobbade in, jag tror det, sista dagen jag jobbade var 3 juli, sen så bara fick jag nog och slog igen datorn smack, och sen så öppnade den inte förrän för i måndags öppnade den igen. Och
nej. Där har du nästa sån här, vad heter han? Backman, Fredrik? Nej, eller vad heter han? Jonassons nya roman. Mannen som slog igen datorn och åkte till Gotland. Det är så här, det är nya 100-åringen. Fast liksom minus det här crazy att den här 100-åringen har varit med om allting i världshistorien. Utan det här bara handlar om en vanlig kille bara.
En vanlig kille som tar bilen till Gulf och köper en Daimstrut och till vid Raup.
Men det kanske om, vad heter han, om Jonas Jonasson och Fredrik Backman merger sina två universa liksom, att för Backman skriver om vanliga människor och Jonasson är ju liksom mer en så här rabulist eller så, han hittar på det så. Och där skulle den här romanen då, Mannen som slog igen datorn och åkte till Gotland, skulle funka väldigt bra faktiskt.
För det, du menar att det är mer en Backman-roman än en Jonasson-roman?
Ja, men jag tänkte att de kanske liksom titeln lite mer Jonassonsk.
Ja, det är som att Backman snor av Jonasson. Att han, har sneglat så mycket på Jonassons framgångar.
Alltså och plötsligt blir det så här, Backman så här skitstressad över att han får inte ur sig något nytt och sådär. Men man som heter Ove var så en jävla succé, och sen ska jag ha någon som var helt okej succé, och sen någon till som var, men den var bra liksom, den sålde kanske hyfsat liksom. Och sen så bara, fan ska jag nu, och så bara, Mannen som slog igen datorn och åkte till Gotland, det är perfekt. Så kommer den ut och så ringer Jonas, om du, den där titeln, ja vad är det med den då? Ja, men du tycker inte det är lite lik 100-åringen som hoppar ut genom fönstret då, eller? Nej, vilken titel då? Ja, du vet, min bästsäljare, du har ju En man som heter Ove, jag har ju den här 100-åringen, det är ju min sådär claim to fame, den har ju också blivit film, och du vet, det är den som har gjort mig ekonomiskt oberoende. Jaha, så det finns en bok som du har skrivit, okej. Ja, men fan, det måste ju vara en hel, men du vet, great minds think alike, eller hur, vad de brukar säga, eller hur? Ja, vad kul. Men den här med Gotland har ju ingenting med din titel att göra, utan det var ju bara, men det var inte så att du kände att du hade lite skrivkramp och så att du bara hittade på en titel som så här lät som en annan titel för att du skulle sälja bättre. Nej, absolut inte. Men du, alltså om du känner liksom, om det är jobbigt för dig, du kan ju få procent på intäkterna.
Det är lite samma typ av humor som tidigare, så här att Jonas Jonasson och Fredrik Backman pratar med varandra som om de vore vanliga människor. Lite samma som kyrkomötet 325. Faktum är att jag visst kände inte till vem Fredrik Backman var innan En man som heter Ove kom, och då kunde man läsa sig till att han var typ Boksveriges mäktigaste person, och alltså att han var som allmän gods. Men jag har liksom gått så långt åt, jag vet inte vilket håll, men kanske det finkulturella hållet, så jag hade ingen aning om vem Fredrik Backman var. Jag hade kunnat hamna på ett mingel på svenska på bokmässan, hamna bredvid Fredrik Backman, frågat honom vad han hette och bett honom berätta vad han gör, och inte fattat.
Alltså efter att han hade gett ut En man som heter Ove?
Ja, alltså innan filmen kom. Ja. Innan filmen kom, men efter att han hade kommit ut. Mm. Ja, jag gett ut en bok som heter En man som heter Ove. Vad kul att hålla på. Alltså det kunde bli som den där scenen i Pretty Woman när Julia Roberts kommer in till hans, Hugh Grants kompisar, har någon kompis som också på med teater, och frågar, ja, jag har också fuskat lite med teater, men det är svårt att dra sig fram. Vad får man för en filmroll? Hon bara, $20 miljoner. Ah, då trillar poletten ner. Så skulle det kunna bli för mig.
Ja, precis. men idag vet du bättre, eller hur?
Jag skulle fortfarande inte känna igen Fredrik Backman om jag mötte honom på stan. Inte heller Jonas Jonasson.
Nej, ja. Men det är väl ingen av dem är väl särskilt så här bildkända. Det kan ju bli så med vissa.
Nej. Jag har berättat om när jag trodde att jag träffade Slas, va? Det har jag i podden.
När du trodde att du träffade Slas?
Ja, men jag träffade Slas på Nytorget. Ja. Han var full som fan. Men jag blev ändå så väldigt så här starstruck, alltså Stig Claesson. Och det är ändå Slas. Han fick snacka på och liksom orera, lägga texten. Jag bara, shit, i Slas och jag sitter på Nytorget. Han bodde ju på Nytorget.
Och det var inte Slas.
Nej, det var inte Slas.
Jag tror att du har berättat när du får det, men jag skrockade ändå gott åt den här recapen, kan man säga. Den här lilla, den här samreprisen.
När vi ändå pratar om pengar, för det var jag tänkt att det är det som Fredrik Backman och Jonas Jonasson kanske verkligen är liksom så här, det är ett mått på deras framgång, kan man säga.
Ja.
Så vill jag faktiskt säga att vi, innan vi la av det här projektet i våras, så fick vi en ny Patreon som vi missade och gratulera eller tacka och hälsa välkommen.
Du skämtar.
Jag skämtar inte, så vi börjar höstens podd med poddande med en ny Patreon.
Mys.
Ja. Och han heter, han skulle kunna vara den tredje personen i liksom då trion Fredrik Backman, Jonas Jonasson, Olof Gunnarsson.
Olof Gunnarsson?
Det är Olof Gunnarsson.
Där ser man.
Visst låter det som så här, han har en akademisk utbildning, men han har börjat skriva skönlitterärt.
Ja, men det skulle mycket väl kunna vara. Men Olof Gunnarsson, han är ju också kanotist.
Ja, det är klart att han är. Ja. Men är det
han är ju
K1, K2, K4?
Nej, men han kör ju både K1 och K2.
Ja, ja.
Mm. K4 tycker han är lite bökigt, för att det är ofta så här svårt att liksom man ska ringa ihop ett gäng liksom. Att man ska vara fyra för att liksom träna K4 liksom. Och han har inte riktigt tålamodet, och det är alltid någon som jag ska lägga barnen då, och så är det någon som har tidiga vanor och någon som har sena vanor och sådär. Så det blir stökigt liksom.
Mm. Men kan det inte också vara så att när Olof ringer runt första gången, så folk, ja men fan, det verkar kul, mysigt och så här, åka ut i Vällingby och lägga i kanoten och paddla runt lite mellan. Men sen så visar sig att Olof är en jävla vinnarskalle. Så han håller på och driver på dem och bara, vad fan, kämpa då, kör på! Utan att han får tävla mot någon slags inre varvtid liksom.
Olof Gunnarsson har ju en riktig sån här klassisk seg kanotkropp.
Ja, det har han.
En annan kul grej med Olof Gunnarsson går ofta under benämningen Gunnarsson.
Vadå?
Hans kompisar så här säger ju ofta så här, Gunnarsson. Ska Gunnarsson med? Då är det så här, kanske så här, ska Gunnarsson med? Nej, men jag passar. Ja, men alltså, det är bara med kanoten, men annars skulle han är ju liksom en trivsam människa så där. Det
men
bara,
vad passar om när Gunnarsson ska med? Vi har fått upp ett gäng som ska spela paddle. Ja, vilka är det? Men Gunnarsson med? Ja, men du, jag tror inte jag kan.
Jag drog i hälsenan, va?
Jag drog i hälsenan.
Varför sa du inte det från början då? Nej, men jag kom på det nu när du sa att Gunnarsson, då tänkte jag så, då kom jag på att jag hade dragit i hälsenan, va? Så att jag kan inte vara med. Men det är ju så här, men det är lite sjukt, det är en sjuk paradox, för liksom, i idrottssammanhang, då är hans liksom vinnarskalle skapar liksom problem, och det är, folk tycker att det blir för, han skriker och gormar och han kanske mest åt sig själv, men i K4-sammanhang kanske även åt de andra då, att det är någonting med rytmen som är fel. Men i sällskapssammanhang så är det precis tvärtom, att så här, om Gunnarsson, ska Gunnarsson komma på festen, då kommer folk.
Ja, ja.
Det är det som är så roligt liksom. Ja. Att han är som en tvill, liksom som en Dr. Jekyll och Mr. Hyde på det sättet.
Precis, han har en jättedålig vinnarskall, han har dåligt vinnarsinne med bra ölsinne, kan man säga.
Ja, precis.
Men så fort som någon föreslår att man ska göra någonting av tävlingskaraktär, då tittar som det är ny i gänget. Hörrni, ska vi inte gå ut och spela kubb när det är trevligt på landet så här, och alla tittar på varandra och så ser de hur någonting elakt tänds i blicken på Gunnarsson som bara Ja, det kan man göra. Nej, jag tror jag glömde kubben. Jo, men jag såg att det fanns ett kubbe i Vebo. Nej, men det är inte det farfars kubbe, det är K-märk. Så att det gäller att hålla honom borta från tävling och sånt där.
Men det, är också, det blir ju också så jobbigt så här, vissa gånger på kanotklubben när det är så här först paddlar vi, sen har vi fest.
Mm.
För då liksom folk bara så här, å ena sidan Gunnarsson i kanoten, å andra sidan Gunnarsson i klubblokalen, så här, två står där med två vågskålar liksom. Folk är så jävla nällade på att festa med Gunnarsson. Alltså,
men det är inte bara för att
de paddlar med honom.
Det har hänt att folk har kastat sig i Mälaren och simmat in till närmsta holme för att slippa, så hemskt är det.
Alltså, ja,
han blir liksom, ja. Han blir Idi Amin. Ja. Där, i en K4.
Ja. Ja. En gång så var det ju så här, så paddlade de ut som en K4, kom tillbaka som en K1, det var bara Gunnar som kvar.
Sprytande förbannad.
Ja, men liksom så här, men han så här frustande liksom paddlade han tillbaka, han satt ju längst bak, han liksom hade ju liksom, jag kunde ju styra hjälpligt liksom. Men, och det är också det pinsamma för de andra som paddlar var liksom att det gick inte mycket långsammare när han paddlar själv heller. Han är så jävla duktig, kan
så jävla profil på båten när han kom in mot roddklubborna. Ja. De åkte upp och man sa, Gunnarsson är förbannad, men han tycker de är såna jävla töntar som hoppat av, men han är också en bra tillgång. Och sen så liksom skrapar ni bottengruset och då reser han sig upp, så går han och då ser man hur ilskan rinner av honom. Sen han kommer in till den här baren där man kan ta en, liksom, ja, en IPA, så bara så, ja, är han den där goa. Såhär, annars då?
Ja, precis. Det är nästan lite grann som att han har glömt bort att folk har simmat i land och så.
Han har ju en otrolig egenskap på fäste, Gunnar, som är att han ser alla.
Ja.
Han får alla att känna sig sedda. Vilket är ett problem också då när man sitter i en kanot. Man tänker såhär, det är väl ingen som märker vilka sopor jag är. Jo, det är jag, Gunnarsson. Han ser alla. Han säger det, jag ser allt.
Men vi är ju honom stort tack skyldig, höll jag på att säga. Eller säger man så? För att han så glatt sponsrar podden 4 meter.
Ja, det är en ära att ha honom ombord. Varmt välkommen, Olof Gunnarsson.
Mm. Och det kan vi också säga då till alla andra som skulle vilja, oavsett om man då paddlar kanot eller om man har bra eller dåligt ölsinne, så kan man ju stötta den här podden. Mm. Då går man in på patreon.com/4meter. Mm. Så kan man ge en dollar eller två per avsnitt, och man kan ju också välja kronor nu för tiden, eller hur? Visst är det så?
Ja.
Så man kan ju till exempel ge då runda av uppåt från dollares till kronor, då kan man ge en 10 per avsnitt till exempel.
Jag vill inte att någon ska känna sig som ska känna sig liksom liten eller så, nu när Gunnarsson är med också, att det faktiskt blev ju någon slags tävling mellan nya patrons i våras när folk började gå in med så hutlöst stora belopp, så jag tror att rekordet ligger på 150 kronor per avsnitt, Gunnarsson.
Var är det, Gunnarsson? Det är helt sjukt. Ja. Men vi kan ju också så här, nu kanske jag lovar för mycket, men vi skulle kunna försöka styra någon typ av Patreon-fest där Gunnarsson kommer.
Ja, absolut. Det blir pilkastning sen i lag.
det kan ju locka folk, eller hålla dem borta dem om de vet att det är pil först.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Vet du vad jag har gjort under sommaren?
Nej.
Under min ledighet. Det var ett projekt jag förutsatte mig som jag till 4/10 lyckades genomföra.
Okej,
okay, berätta. Jag bestämde mig för att jag skulle läsa samtliga deckare av Per Wahlöö och Maj Sjöwall.
Okej, okay, roman om ett brott helt enkelt.
Roman om ett brott, ja.
Men började du med Rosianna eller?
Ja, jag började med Rosianna. Och sen så skulle det ju vara Mannen som gick upp i rök då, som var nummer två. Men jag trodde den, men då var det så att det var en av Mimis syskonbarn som nöp den framför näsan på mig. Så då fick jag ta Mannen på balkongen. Men fan vilket trevligt sommarprojekt det var att börja liksom knyta kontakten med Martin Beck och Lennart Kollberg och Gunvald Larsson och Einar Rönn och Rea Nilsen dök upp på slutet också. Har du läst dem?
Skacke.
Benny Skacke är Malmö polisen, ja. Han är kriminalinspektör i Malmö. Kommer upp till Stockholm tror polismördaren, va? Näst sista.
Jag tror det Skacke var den här unga. Benny Skacke var den unga polisen.
Men har du läst de här? Har du dem hyfsat färskt eller?
De läste jag när jag var kanske tonåring. Ja. Eller när jag var något sånt.
Ja, nej, men de har ju en ung kille på stationen, en sån här kille som jag vet vad fan heter han, Ahlberg eller som Kollberg försöker knäcka. Kollberg försöker bryta ner hans falska självförtroende för så att han ska hitta ett äkta självförtroende istället. Stenström heter han.
Just det.
Men han blir mördad i den skrattande polisen.
Just det, en gammal, var det en dubbelläckare?
Ja, buss 47 nere vid på Norrbackagatan där. Nära gränsen till Solna.
Ja. Men du, den där är otrolig. Den scenen minns jag väldigt väl. Mm. Men sen är de här patrullerande poliserna, vad heter de? Kvast och Kristiansson, va?
Kristiansson och Kvant.
Ja, Kvant. Kristiansson och Kvant, ja just det. Och var den ena i skåning, eller båda skåningar? Nej?
Nej, jag tror bara den ena i skåning. Båda två är 1,87 långa, rågblonda. Och de ser ut som miniatyrer av Gunvald Larsson. Och Gunvald Larsson är deras absoluta antagonist.
Ja, just det.
Men de tillhör ju radiopolisen.
Ja.
Och de är båda två 1,87 långa. De är båda två 31 år gamla. Båda två ganska korkade. Och de tillhör radiopolisen i Solna. Och då så svänger de över gränsen mellan Solna och Stockholm nere vid Norra Stationsgatan för att få en lugn stund. Och när de står med bakhjulen i Solna och framhjulen i Stockholm så råkar det här hända på bussen. Så de är de första som kommer till den här dubbeldäckaren där 8 personer har blivit ihjälskjutna. De blir till och med 9. Och springer in och klafsar runt med sina 47er och förstör spår och avlossar också sina vapen.
Men du, hur kommer det sig att det bara blev 4/10?
Det var flera skäl. Dels att jag, det tog länge, jag var långsammare än vad jag trodde på att läsa.
Det tog lång tid att läsa. Det var liten text och det var så många sidor.
Det var inga bilder.
Det är ju inte på spaning efter en tid som har flyttat, Anders. Alltså det är ändå ganska lättillgänglig polislitteratur.
Ja, men det är så långa politiska resonemang.
Det är sant.
Mycket tråkiga miljöbeskrivningar och sånt.
Men
det är faktiskt jävligt intressant att läsa dem. För när man läser dem så inser man hur mycket som har förändrats i polisarbetet. Typ så här, det fanns ingenting att hämta. Det var blod och sperma och sånt. Men det fanns inget mer att hämta där. Så här, DNA-teknik och topsning och sånt, det finns inte. Och sen så att de hela tiden måste springa in i en telefonkiosk och ringa. Och även när polisen, det finns en scen att få patrullerande poliser som är ute och promenerar, patrullerande, det här är på slutet på 60-talet, har tagit ett fyllo. Då får en av dem ta en taxi med fyllot tillbaka till stationen.
Just det, var ju rätt vanligt att man fick rekvirera en taxi för att man inte hade bilar liksom.
Ja. Men det är väl det som egentligen gjorde att jag började läsa dem. För att när jag läste dem när jag var 15-16, det ser jag 1984-85 eller sånt där. Men då var det ändå 20 år efter att Rosianna, den första boken, hade kommit 1965.
Ja, men det var ju på samma sätt var det ju ändå typ samma värld.
Exakt.
Alltså det var inte så många år efteråt.
Nej.
Tänker jag.
Nej, det är precis. Men nu är det ju som att läsa tidsdokument över en tid som inte existerar längre överhuvudtaget. Nej. Alltså Rosianna, den utspelar sig sommaren 64 och så går den in på nyåret 65. Det är alltså nästan 60 år sedan. Men det är en av anledningarna. Med, det är mycket så hemmafruar och deras barn som springer ut och in och folks vardag på något sätt. Så här, hur de äter och... Det är faktiskt jävligt.
Mycket bruna bönor och fläsk och kåldolmar.
Det är mycket bruna bönor och fläsk och det är mycket så att Martin Beck åker ner till Motala där han har en kompis som är kriminalinspektör som han lär känna i Rosianna. Och så åker han ner och för att han är ju jobbar på Riksmordskommissionen som opererar över hela landet för att titta på något mord. Och han löser det på 2 dagar, sen tillbringar han 5 dagar i en eka på Vättern när de fiskar stör. Sådär. Eller röding, Vätternröding. Så det är sådär är liksom mycket. Och de sitter och tillbringar långa härliga kvällar på stadshotellet. Och...
Ja, fy fan vad trevligt.
Ja. Ja, men det är väldigt hög mysfaktor. Sen så är det något annat som kommer in och det är blicken på sexualiteten. För det här är ju skrivet då under en period när alltså 1967, 68, 69 när liksom 40-talisterna verkligen började idka fri sex, p-pillet slog igenom och det där måste Sjöwall Wahlöö älskat för att det är väldigt lätt för 2 människor att hoppa säng med varandra i de här böckerna. Det ligger hela tiden i luften att folk ska hoppa säng. Så att till exempel kriminalinspektör Lennart Kollberg som spelas av Sven Wollter i Mannen på taket men som i böckerna är kraftigt överviktig, älskar mat, han äter lunch 3 gånger på förmiddagen och han ska förhöra en ung kvinna. Måste han först åka hem och ligga med sin fru för att han inte ska falla för frestelsen, för han vet att det kommer bli en frestelse när han ska förhöra den här unga kvinnan.
Men det är också lite så här förmätet och konstigt på något sätt liksom att liksom, då tror du att vad får du att tro att det kommer hända något liksom?
Ja, exakt, men det tror jag är liksom att framförallt jag misstänker att det är Per Wahlöö, den manliga författaren som håller i taktpinnen där. Det här, han på något sätt målar upp en dröm tillvaro när unga socionomkvinnor i 23-24 års åldern villigt hoppar i säng med en 47-årig överviktig kriminalinspektör. Jag tror att han väldigt mycket styr den taktpinnen liksom. Men sen är det ju Martin Beck då som är huvudkaraktären, som är en oerhört deprimerad och livstrött kriminalinspektör som lever i Bagarmossen tillsammans med sin fru och som heter Inga tror jag, så har han en son som heter Rolf och en dotter som heter Gunn tror jag.
Dålig kontakt med alla.
Fruktansvärt dålig kontakt med sin fru.
Ja, men de skiljer sig ganska snart då, eller?
De skiljer sig väl halvvägs in lagom till den vedervärdige mannen från Säffle. Men han försöker att undgå hennes kvävande omsorger. Han blir ofta förkyld. Han röker. Kommer du vilka cigaretter han röker?
Commerce? Eller?
Nej, Florida.
Florida, okej. Okay. Visste jag inte ens att det fanns.
Florida. De enda cigaretterna som hade pappmunstycke som du kunde nypa ihop. Istället för filter var det bara ett pappmunstycke. Okay. Och när röker Martin Beck 3 paket om dagen säkert. Han letar ständigt efter sina cigaretter. Och så blir han dåliga luftrör och blir sängliggande ibland. Och då måste han fruta hand om honom. Vilket gör att han försöker att skyla för henne att han är sjuk. Då åker han hellre ner till Motala in på stadshotellet och tar influensan där liksom. Så det är också en otroligt tafflig syn på äktenskapet och på kvinnan. Så här, kvinnosynen är riktigt risig där när det kommer till liksom hur han just bara det. Bortser från sin fru hela tiden.
Och då tänker du att det kanske är Per Wahlöö som ligger bakom det?
Jag tänker att Per Wahlöö på något sätt, för han beskriver ganska så här lätt och enkelt att de träffades en sommar, det måste vara 1953 kanske, och blev snabbt förälskade och gravida. Efter ett år var den glada och käcka flicka som Martin Beck hade blivit förälskad i långt bara försvunnen. Kvar fanns en grå och tråkig kvinna som bara gnatade och skulle ta hand om honom. Så att, det är lite så här Per Wahlöös bild.
Men Per Wahlöö lämnar väl sin fru för Maj Sjöwall?
Ja, i den vevan någonstans runt.
Just det. Är det så att hon lämnar någon man också? Eller hur?
Det känner jag inte till. Men däremot så under ett fall eller under en utredning i den sjätte boken som heter Det slutna rummet. Som handlar,
bra titlar.
Ja, otroligt bra titel. Det handlar om att Martin Beck har i den vedervärdiga mannen från Säffle, så blir Martin Beck skjuten och kommer vara konvalescent i 15-16 månader innan han får komma tillbaka till jobbet. Och när han kommer tillbaka till jobbet så får han ett olösligt kriminalfall som är att man har hittat en död person i ett slutet rum och när mannen är skjuten utifrån.
Just det. Men är inte det någonstans på Kungsholmen, eller?
Jo, det är på Bergsgatan, precis mittemot polishuset. Eller polis, mittemot Kronobergsparken är det. Liksom.
Ja, just det. Ja. Men den minns jag, fan, den boken minns jag också.
Ja.
Den var ju riktigt bra. Alltså,
och där har Martin Beck alltså också äntligen lyckats slita sig loss från den där kvinnan som han har hatat sedan tidigt 50-tal och nu flyttat till en lägenhet i Gamla stan.
Ja.
Ja, men han har ändå inte funnit livsglädjen. Han har en lägenhet som Per Wahlöö skriver då, som vilken man som helst skulle drömma om att bo i på Köpmangatan. Mm. Och där ligger han och läser böcker om gamla om sjöfart. Han är intresserad av sjöfart. och trevar ständigt efter cigaretterna. Men cigarettmärket Florida har upphört att tillverkas. Och Martin Beck inte börjar röka några andra cigaretter. Så att han ofrivilligt slutar röka. Men under den här utredningen så leds han till en hyresfastighet i den stadsdelen som heter Sibirien på Tulegatan. För han måste ställa några frågor och när han kommer dit så möts han av hyresvärdinnan. En 37-årig kvinna som heter Rea Nielsen, a.k.a. Per Wahlöös absoluta drömkvinna.
Okej, okay. Och vad får du att tro det? Eller veta det?
Jag bara vet det. Dels så utseendemässigt, om man vet hur Maj Sjöwall såg ut, så är hon skissad precis på Maj Sjöwall. Och man blir nästan lite så här generad, därför att han är ganska så här moleriskt beskriver hur Rea Nielsen ser ut naken, eftersom hon plötsligt under ett samtal med Martin Beck, innan de ens har blivit ett par, blir så jävla varm och tycker att kläderna sitter åt, som sliter av sig alla sina kläder och sätter på sig ett långt vinröd nattskjorta. Och då beskriver Per Wahlöö under den här stunden när hon är naken att beskriva ingående exakt hur hon ser ut. Från vader, tår, bröstvårtor, axlar, käklinje, allt. Allt. Och då fattar man, om man det här, så här såg alltså, han har förmodligen sagt till Maj, klär av dig och ställer dig i fönstret så ska jag bara måla av dig, så att säga.
Men de blir ett par sen, eller hur?
Ja. Det är så jävla härligt där hemma hos Rea. Hon är hyresvärdinna, hon har ärvt en hyresfastighet av sin farsa och han var ett jävla svin, han bara lät folk sketa ta hand om huset och sådär.
Mm.
Men nu är det svängdörrar hos Rea, det kommer in grannar och ber att förlåna hennes tvättmaskin och hon säger helt enkelt, det finns vin i skafferiet, ska jag sätta på te, ska jag göra en paj, ska vi spela spel, ska jag hjälpa dig att fylla i en ansökan till socialhögskolan. Ja, så det är liksom ett väldigt så här drömskt kollektiv där.
Och, men Rea Nielsen är kanske inte bara Per Wahlöös drömkvinna, utan kanske alla mäns drömkvinna.
Ja, när jag var 15-16 år och läste de här böckerna, då var Rea Nielsen också min drömkvinna.
Okej.
Okay. Ja.
Så du, innan du somnade så tänkte du alltid på Rea Nielsen alltså?
Ja, för det finns en scen som är det...
När du låg på ditt pojkrum.
Så låg jag och tänkte på henne.
Ja. Ja.
Rea. Nielsen. Rea Nielsen. Ja. R-H-E-A. Rea Nielsen. Ja. Det finns en scen i slutet på det slutna rummet när Martin återigen har... Han har liksom gått som en feber runt stan och förstått att han vill tillbaka till Rea. Och köpt två flaskor vin och kommit upp till henne. Han måste ställa några frågor, tycker han. Men det är också det är mest en förevändning. Han ändå med sig två flaskor vin. Och hon blev direkt väldigt så här, vin är helvete, vi ska ha tesätter vid köksbordet. Så hon är väldigt avvisande plötsligt mot Martin. Och då förstår han att hon gör det här för att visa, det här har Per Wahlöö skrivit då. Hon gör det här för att visa honom att hon inte är något lätt ragg.
Just det.
Men senare på kvällen när de har dels druckit lite vin, dels löst fallet tillsammans och käkat en helt himmelsk köttpaj som hon har gjort, så säger de, vill du sova över här? Ja, säger Martin Ljungbäck. Så klär hon av sig och lägger henne i säng. Och hon hoppar då ur sina kläder och sätter på sig det här enormt gigantiska nattlinnet. Och sen kommer den lilla raden, den lilla, det stycket som fastnade i mitt 16-åriga sinne. Som ett liten nål. Och då Rea säger, vill du att jag ska ta av mig min fina särk? Ja, sa Martin. Och så krängde Rea av sig nattskjortan och lade sig bredvid Martin. Hon var varm, mjuk och alldeles nära. Roligare än så här blir det inte, sa Rea. Sen somnade Martin Bäck.
Nej, somnade där.
Det skulle inte jag ha gjort.
Nej.
Tänkte jag.
Men när hon säger roligare så här blir det inte, var det då att hon menar att vi sover nakna men det kommer inte bli sex?
Det kommer inte bli sex.
Nej.
Utan det kommer, det här roligare än så här blir det inte. Och då somnade Martin Bäck.
Ja. Ja, men helt rätt tycker jag.
Jag tycker också det, men
Palla ligga och hångla i 6 timmar och utan att få
ja, men han är ändå snart till. Martin Bäck är ju 50 bast i det läget.
Menar du att han är i vår ålder?
Ja, han skulle, om det var du och jag och Martin Bäck skulle han ha varit yngst.
Det var du och jag och Martin Bäck som gick in till en virusvärdinna. Och först kom sparring ut. och sen kom Fritzel och sist kom Martin och sist kom hyresvärdinnan ut och sa att Martin Bäck ligger där inne helt naken. Alltså. En dålig vad heter det travesti på den gamla Bellman-historien. Men skitsamma. Men jag tänker att, men om jag tänker mig in i den situationen att jag var då är jag i hans ålder. Och jag har då separerat från Ida och barnen och träffar en 37-årig hyresvärdinna men som har en drömkropp, a.k.a. Maj Sjövalls kropp. Och verkar vara en härlig människa. Var skulle jag komma någonstans?
Det är ja, men du målar upp om du vore direkt. I Martin Bäcks kläder.
Ja, jag kunde inte somna direkt.
Nej, men han kanske var utarbetad. Det är ändå Martin Bäck, han är ändå som han är ändå liksom hans förlåt, en del
jag måste
av hans...
tänka mig in i hans lungstatus också.
Ja, exakt. Han kanske inte pallade. Han säger, och han har också tidigare sagt att hans sexualliv är obefintligt.
Ja. Där.
Han har faktiskt legat min kvinna tidigare i romansviten. Och då är det inte hans fru. Utan det är i den boken som heter Polismördaren så tvingas han åka ner till Malmö. Och,
just det, då träffar han en donna också.
Då ser en donna som säger, om man måste förhöra henne, då säger hon så här, ska vi inte ligga med varandra först? Det blir lättare att snacka sen då.
det där är ju typiskt 60-tals sådär, tänk, eller hur?
Där, på något sätt där bryter liksom, där blir fiktion och verkligheten en helt annan. Många kriminalinspektörer som läste det där 1968 och åkte över till Köpenhamn för att förhöra en ung kvinna, de blev ofta besvikna.
Ja, men det kan jag verkligen tänka mig. Det kan jag verkligen tänka mig.
Ja.
Men du, om det är någon 20-25-åring som lyssnar på det här och så här, skulle du rekommendera roman om ett brott?
Jag vet inte faktiskt om jag skulle det. Jag tror att de är svårt daterade. Det är, man bärs väldigt mycket av nostalgi när man läser dem. Det vill säga, jag läste ju typ hela det slutna rummet bara för att komma fram till den här scenen när hon säger ska ta om en fina särk. Men det är klart att vissa av dem är skrivna på ett jävligt frejdigt, roligt sätt. Liksom. Typ så här, julen blev lugn. Kolberg förråd sig och fick tillbringa 3 dygn på Södersjukhuset. Det var en rolig passus. Liksom. Mycket så här, liksom, lite så här torr humor. Liksom. Men sen så börjar de och liksom, med någon slags så kallad samhällskritik som är helt ogenomtänkt. Liksom.
Ja, precis. Men de var väl liksom, de kritiserade väl socialdemokratin från vänster lite grann, va? Var det inte så?
Ja, hela samhällsbygget från vänster. Och sen så tror jag att det skedde någon omdaning av polisväsendet där på 60-talet.
Just det. Det gick väl från att polisen var väl kommunal till att den blev statlig anläggning.
Just det,
var
det inte någonting sånt? Ja. Och då målar man ju upp de här idiotiska jävla cheferna, det chefssystemet. Och att man nyrekryterade ganska friskt och det var svårt att hitta folk. Så att många konstaplar framstår som lätt utvecklingsstörda. Till exempel Kristiansson och Kvant.
Kvant. Jag tror att det var det på ett sätt då som de inte tror att poliser är idag generellt sett faktiskt.
Korkade, reaktionära från Skåne.
Ja, men det kan väl finnas reaktionära poliser idag också, men jag tror inte att jag skulle säga att ändå att intelligensnivån är högre i polisstyrkan idag än vad, jämfört med vad det var 60-65.
Men jag tycker att det var länge sedan. Man, det är klart att om man umgås med Martin Sonneby, då får man ju höra ett och annat om vad polisen, vilka idioter poliser är och sådär.
Ja.
Men om man jämför med liksom kritiken mot polisen på 70-talet, även man tänker Leif G.W. Perssons romaner, de är inte heller riktigt nådiga mot snuten. Liksom.
Nej.
Och baseballligan som härjade och så här. Men nu så känns det som att poliser är väldigt, väldigt väl handplockade, perfekta människor. Liksom, det är liksom lite som att man de är både attackdykare och jourhavande medmänniska och barnmorska.
Mm.
Liksom.
Mm. Som borde ha bättre lön, va?
Det är inte vad ingångslönen för en patrullerande polis är, men jag kan tänka mig att den ligger på över 30 000 i alla fall.
Ja, det är det säkert. Ja. Jag vet ju liksom, jag har så dålig koll på löneutveckling. Jag vet inte ens vad ingångslönen för en sjuksköterska till exempel idag i Sverige.
Nej, vad är en bra lön vet du inte ens.
Ja. Nej.
Det är inte
min lön i alla fall, kan jag säga. Och det sa jag till chefen senast vi hade utvecklingssamtal också, det kan jag säga. Det är lite speciellt eftersom jag är egenföretagare, va? Så att jag sa ju mumlar till mig själv, va? Men
fan, det måste jag säga, det, apropå det, jag har tappat bort inloggningsmöjligheten till mitt företagskonto.
Alltså på vadå, på banken eller vad?
Ja, precis.
Men vadå inloggningsmöjligheten?
Jag var tvungen att ladda ner ett nytt bank-ID och i och med det var jag tvungen att koppla in den här lilla dosan till bankkortet för att aktivera och kunna gå in och kolla på mitt företagskonto. Jag har inte kunnat göra det sedan den sista maj. Och det har varit fantastiskt.
Men jag förstår inte riktigt ändå. Men har du inte ett nytt bank-ID nu då?
Jo, men alltså, för att första gången du går in på ditt företagskonto med ditt bank-ID det är inte bara att göra det, utan då måste du ta den här lilla dosan som du får från banken och koppla in den med en sladd till datorn och gå den vägen första gången. Och den där dosan har slarvat bort. Jag vet inte vad man gör. Jag orkar inte. Jag vill inte veta.
Vad har du för bank?
Jag kanske av sekretessskäl inte berättar det. Kanske någon försöker komma åt mig. Men vilket fall som är. Jag ser inte det som ett problem. Jag ser det som en stor möjlighet. För jag
inte kan gå in på din företagsbank. Men du kan handla på kortet.
Företagskortet kan jag inte heller handla på.
För det är inte aktiverat, eller vadå?
Nej, det är inte aktiverat. Jag vet inte om man gör det heller. Men det har varit...
Men har du precis skaffat det här kontot? Eller
nej, jag har haft det 1,5 år.
Ja.
Jag har aldrig använt företagskortet.
Nej.
Jag gör utlägg och sen sätter min revisor in pengar på mitt konto.
Okej.
Men det är helt... Jag tycker det är underbart. Därför att då blir hela det här för min företagsekonomi. Det är någon annans... Det är inte jag. Det är någon annan, liksom. Nej.
Ja. Ett annat alternativ, det är att använda företagskortet för företagsinköp. Så behöver du inte betala utlägg till dig själv, utan då kan du ju bara...
Jag vet.
Då har du inga utlägg.
Liksom. Det är också något om att jag måste gå in på en bank och säga aktivera coachen. Det här kortet. Jag skjuter upp det hela tiden.
Ja. Mm.
Jag glömmer bort koden
också. Och var hittar man en bank nu för tiden? Eller hur?
Exakt.
De lägger ner bankkontoren fortare än talibanerna inte har Kabul, för fan. Eller hur? Am I right?
Det känns som att talibanerna, nu vet vi inte riktigt hur det kommer att gå, men det känns som att talibanerna har gått i någon slags charmkurs.
Ja, att de inte är lika vidriga.
Vänsterliberala talibaner som har kommit tillbaka.
Mm.
De verkar oerhört noga måna om att inte folk ska fly hals ur huvudet ur Afghanistan. Nej, kvinnor får visst utbilda sig och... De satt ju hela eftermiddagen och förhandlade sin fredliga övergång nu med. Det känns som att de har gått charmkurs.
Oj, ja.
Det är det intrycket jag har fått i alla fall.
Ja, jag har ju också fått intrycket att det har varit väldigt mycket våld i deras spår.
Det har jag också, jättemycket, verkligen, under det här kriget eller den här offensiven. Men idag så lät det liksom via medierna på det de sa, som att de försökte tona ner det här våldet och nej, men det är bara en vanlig övergång, nu är det vi som tar över här, i talibanerna. Det är intressant, tycker jag. Det är som att de har läst västmedia och bara okej, vi har ett taskigt rykte. Så vi kanske fixar till det. Kanske den här gången ska vi försöka behålla makten. Vi ska inte få precis. En stormakt på oss.
Ja. Vet du vad? Vet du vem som har hjälpt dem? Charlie Stjernberg på Prime. För att göra en callback till ett annat avsnitt. Men du, vi får väl runda av nu, tror jag. Vi har ju pratat ett tag.
Vi har snackat en stund och nu är hösten igång. Nu kommer det rulla avsnitt här en gång i veckan fram tills det blir jul. Och då eventuellt har vi ett uppehåll och sen så rullar det på tills det blir sommar. Och sen så nästa höst så är det samma.
Man kan ju liksom, det är som att följa en gammal medeltida sån här bondepraktika nästan att lyssna på vår podd. Eller hur?
Ja.
Alltså så här liksom, det är sådd och det är skörd och det är tröskning och det är något blot på hösten och det är någon skördefest och det är marknad och det är gris.
Exakt.
Och det är gris och det är öl. Och det är... Ja, men du vet. Ja, som det var förr.
Jag fattar. Det är så ska det vara. Det här är liksom de nya mediernas gamla män.
Ja, precis. Men det här, jag tyckte det var en hygglig start här, tycker jag. Kanske inte ska recensera sig själv, men jag tyckte framförallt var det väldigt mysigt att prata med dig igen.
Det var väldigt trevligt. Vi har inte haft så mycket kontakt alls under sommaren. Vi har skickat något sms och jag för mig att jag skickade ett grattis till dig när Malmö FF hade lyckats vinna den här bortamatchen mot Glasgow Rangers. Så,
ja. Men sen kom det inget så här, jag tänker på din svåra stund när vi förlorade mot IFK Göteborg nu.
Nej, för då blev jag återigen AIK och såg möjligheten för oss att komma ikapp.
Just det, precis. Det är många lag som ser möjligheten att komma ikapp nu.
Ja, faktiskt. Verkligen. Nu, men jag var lite nästan malmöit där ett tag i slutet på matchen mot Rangers. Men det gick
över. Kul. Men det var fint att du stöttade oss under liksom en kort period i alla fall.
Ja, nej, men jag hoppas att du kände stöd. Jag stöttade inte alls Hammarby på samma sätt när de spelade sin kvalmatch. Vilka var de spelade mot? Var det mot...
Det var något serbisk klubb.
Just det, det var inte alls samma värme där. Utan där är hatet mycket starkare.
Jag förstår. Mm. Men det är ju ändå att vi har tre lag i playoff nu. Det är bra för svensk fotboll, som man brukar säga.
Ja, det måste man väl säga. Det är...
Eller hur?
Ja, hoppas att de andra lagen kan ta sig kragen och liksom också haka på, ta rygg på Malmö FF ut i Europa, för så jävla svårt ska det fan inte vara.
Du får ta ett kvartssamtal med Gnaget helt
enkelt. det ska göra. Det ska ta ett riktigt kvartssamtal.
Men du Anders, vi hörs om en vecka igen.
Vi hörs om en vecka, och jag vill bara säga en sak till. Om du som lyssnar på det här också vill bli Patreon och vara med och stötta oss, då gör det genom att gå in på patreon.com/4meter.
Och jag vill också göra reklam för att nästa vecka släpper vi för nästan alla föreställningar till höstens Oslipat, som finns då, som kommer att ha föreställningar i Stockholm och Malmö, Uppsala, Jönköping och Landskrona. Och sen kör jag min soloshow Spriten. Det kommer jag köra på en massa olika platser i höst, men det som finns ute nu, det är den 30 september i Stockholm på Bondenbar, och biljetter via oslipat.com. Så det finns några biljetter kvar. Gå in och köp biljetter till min soloshow Spriten.
Gud vad kul.
Om du inte redan har gjort det.
Ja. Det låter så kul. Det ska jag göra.
Ja.
Ja. Bra.
Ta hand om dig. Och tack för att ni lyssnar.
Tack så mycket. Hej hej.
Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.